Så, vi kör nog igång nu. Hej och välkomna till sessionen om HTML5 och CSS3. Jag heter som sagt Amitran Luciani och jag kommer berätta lite kort introducerande om vad som är nytt i både HTML5 och CSS3 då som sagt. Men innan vi går igenom och kollar på nyheterna så tänkte jag bara dra lite snabbt om vad HTML5 egentligen är. Nu är tanken inte att du ska kunna läsa allt här på skärmen, utan jag vill bara med den här bilden visa att HTML5-historien är ganska komplex. Alla pratar ju om HTML5 och det har blivit sånt här trendigt term som folk slänger ur sig ibland utan att veta ens vad det egentligen betyder. Och jag vill då med den här bilden förklara lite vad det egentligen är. Det finns organisationer på webben som har hand om att sätta standarder på webben. Två av dem är då W3C som står för World Wide Web Consortium och en annan organisation heter då ECMA som jobbar då med JavaScript främst. Varje organisation kan man också dela in i mindre working groups. Under W3C så finns det bland annat en HTML working group som jobbar med att ta fram framtidens markup. Sen finns det en CSS working group som jobbar med att ta fram framtidens styling på webben. En web apps working group som jobbar med API:er och en SVG working group och en geolocation working group då. Och under ECMA-organisationen finns det en working group som kallas för ECMAScript 262 eller ECMAScript 5 i folkmun. Varje working group jobbar då med ett subset av dokumentationer som då definierar olika specar, alltså framtidens standarder. Den här första spalten längst till vänster ska då symbolisera HTML5-specen. Så som ni ser så jobbar HTML working group med många fler dokument än bara HTML5-specen. Och dessutom allt som har med CSS3 att göra och allt som har med WebSockets, WebWorkers, SVG och geolocation och JavaScript. Det är separata specar och inte en del av HTML5 som är då den här lilla biten. Men det har blivit så vanligt att när man pratar om HTML5 även inkludera allt det här andra som ligger utanför. HTML5 har blivit som ett paraplyterm när man pratar om framtidens webb. Även inom Microsoft så använder man sig av HTML5 även när man pratar om JavaScript och CSS3 och SVG och så vidare. Så idag tänkte jag faktiskt att vi skulle kolla lite grann på de andra, men framförallt på HTML5-biten. För att göra saker och ting lite mer komplicerat så kan man också definiera vilken stage varje dokument befinner sig i. Vem som helst kan skicka in ett dokument till W3C och föreslå att det här ska bli framtidens standard. Tycker de att det låter som ett vettigt dokument så sätter de stämpel First Public Working Draft på det här dokumentet. Sen jobbar de vidare och förhoppningsvis så flyttas specen upp till en Working Draft. Och när den är en Working Draft så ändras saker dagligen. Saker läggs till och vissa delar flyttas ur specen och kanske blir en egen spec. Och fram till i maj i år så var HTML5 fortfarande en Working Draft. I maj så flyttades HTML5 till last call, vilket i Microsoft-termer då innebär att den är i RC. Att saker och ting någorlunda stabila. Nu ska inget mer nytt läggas till i alla fall. Utan nu är det upp till webbläsarleverantören bland annat att testa så att implementationen av specen verkligen funkar. Därefter flyttas specen upp till candidate recommendation och till slut då rekommendation. Och målet W3C har för HTML5 är att den ska nå en rekommendationsfas i 2012 tror jag det var sagt senast. 2014, förlåt. Det är några år kvar, men man behöver absolut inte vänta på att något ska bli en rekommendation innan man börjar använda det. Utan W3C uppmuntrar att så många som möjligt kollar in specen redan idag. Och det som är bra att man testar specen är att man kan ge feedback och komma med kommentarer som man då kan påverka innan rekommendationen är satt. Jag kan också nämna att det sitter en hel del personer och jobbar med den här specen. I HTML Working Group så finns det bland annat runt 400 medlemmar som sitter och ska försöka komma överens om vad som ska stå i HTML5-specen. Och ska 400 pers sitta samlas som folk från olika företag, experter inom olika områden. Ska de sitta och komma överens om någonting så tar det väldigt lång tid. Så att ta fram en standard är inte något man gör över en helg. Utan det är något som pågår under en väldigt lång tidsperiod. Själva arbetet för HTML5 i HTML5 Working Group leds av tre personer. Det är dels Paul Cutten från Microsoft, en man från IBM och en man från Apple. Så det är de som då styr själva arbetet framåt. Allt som W3C gör är offentligt, så vem som helst kan gå in och läsa specen så som det ser ut idag. Den finns på w3.org/tr/html5. Och så finns det också en rad länkar till tidigare versioner om man vill se vad som har förändrats till exempel. Och alla diskussioner som förs mellan medlemmarna sker oftast via mailinglistor. Och även de är publika, så man kan gå och läsa vad som har diskuterats, hur någonting har kommit fram, och man kan också gå med i diskussionen och påverka. Men jag kan rekommendera att du, om du vill läsa specen, så gör det online. Ska du skriva ut det så krävs det över 1000 sidor. Så den är ganska extensiv, ganska lång. Och vill du gå med i mailinglistor, så se till också att ha en stor mailbox. Just nu har jag drygt 4000 olästa mail från mailinglistan som jag inte har hunnit gå igenom än. Det sker en hel del diskussioner där. I och med att HTML5-specen är så extensiv, den spänner över 1000 sidor om man ska printa ut det, så kan det vara ganska lätt också att komma fram till att testa om en webbläsare har stöd för HTML5 är varken trivialt eller binärt. Dels så är den så extensiv, och dels så är den dessutom inte klar än. Så att säga att en webbläsare har x procent stöd för HTML5 är lite konstigt, eftersom det är något som inte är satt än. Så jag vill gärna att ni tar alla sådana HTML5-tester som cirkulerar på nätet med en nypa salt. Och det gäller även HTML5-tester som kommer från Microsoft. För det testar ju bara ett subset av HTML5-specen idag. Till exempel AC3-tester testar bara 100 testfall. HTML5-test.com testar saker som inte ens står med i HTML5-specen. Och de här testerna är ju gjorda av privatpersoner som säkert har en favoritwebbläsare och vill pusha för den. HTML5-test.com, jag vet att han ger pluspoäng på saker som man gillar lite extra. Så det är inte någonting som man ska luta sig mot som ett riktigt HTML5-test. Förhoppningen är ju att det ska vara en tredjepartsorganisation som har hand om skapandet och underhållandet av ett riktigt HTML5-test. Och W3C som står bakom standarden jobbar faktiskt på ett sådant test just nu. Jag kan visa hur långt de har kommit. Som sagt, HTML5 är inte klart, och med det så kan man inte ha ett färdigt HTML5-test. Men man kan ju som sagt följa allt arbete som W3C gör. Och med det innefattar också HTML5-testet. Söker man på W3C HTML5 Test Suite så får man fram testerna som W3C än så länge satt ihop. Och de uppmuntrar att man bidrar med tester. Och Microsoft har än så länge bidragit med flest testcase. Som ni ser här i rött så står det att det här är inte färdigt test. Det fortfarande utvecklas. Än så länge innehåller den 925 tester. Men det är inte tillräckligt och vi behöver din hjälp för att utöka den här testsviten. Men det som är intressant att titta på är hur de olika webbläsare behåller sig till de nuvarande testcasen. Även här ska man ta med en nypa salt. Det är ett ofärdigt testcase på en ofärdig spec. Det som jag tycker är positivt med den här bilden är ju att man ser ganska snabbt att det inte är en webbläsare som ligger långt efter. Utan alla webbläsarleverantörer satsar verkligen hårt på att få fullt stöd för HTML5 och relaterade standarder. Så det tycker jag är en positiv bild som man kan få ut av den här tabellen. Går tillbaka hit. Jag vill poängtera att HTML5 är inte en revolution i sig, utan det är ju en evolution av det som vi har haft väldigt länge. Det är ju en påbyggnad av HTML 4.01 och XHTML som de flesta webbsidor är byggda av idag. När folk kommer fram till mig och vill se ett coolt HTML5-demo så är det väldigt stort att wowa dem om de inte förstår den bakomliggande koden. För man ser ju inte någonting som man inte har sett förut, utan det är själva implementationen som är lite annorlunda. Med hjälp av HTML5 ska det helt enkelt bli lättare att göra saker som har varit lite krångliga tidigare. Till exempel att visa en videoklipp på nätet ska vara lika lätt idag som det är lika lätt med HTML5 som det är att visa en bild. Och tidigare har man fått ta in plugin till exempel Silverlight eller Flash för att visa en film. Men numera kan man göra det med hjälp av HTML5 då. Så HTML5 ska helt enkelt underlätta saker som tidigare varit möjliga men som har varit kanske lite krångligare. En grej med HTML5 är en förenklad doctype. Det här är en klassisk XHTML doctype-sträng som man sällan skriver för hand. då man får det oftast automatiskt genererat eller att man kopierar och klistrar för tidigare dokument. Vill man nu definiera ett HTML5-dokument så behöver man bara skriva följande. Man skriver helt enkelt doctype och så HTML. Så beskriver man att resten av dokumentet kommer att vara ett HTML5-dokument. Mycket lättare, enklare och går snabbare att komma ihåg också. Liknande är med meta-charsetten, när man ska sätta den, metataggen för det. Istället för att skriva allt det där så räcker det med att skriva meta-charset och i det här fallet UTF-8. Så allting blir helt enkelt mycket smidigare med HTML5. Jag tänkte att vi skulle kika på demo. Om man nu vill börja skriva HTML5-kod så kan man fortfarande validera den med hjälp av W3C's valideringsverktyg. Om jag går till Visual Studio så har jag här en klassisk XHTML-sträng. Vill jag nu göra om det här som sagt så kan jag ta bort följande sträng. Och då får jag en definition att det här är ett HTML5-dokument. Jag kan ta bort följande och lägga till en meta-charset. UTF-8. Och det här är då ett helt giltigt HTML5-dokument. Vill jag få det här validerat så kan jag markera och så använda W3C:s verktyg. Jag kan faktiskt ta bort ännu mer grejer och fortfarande få det validerat som HTML5. Det som egentligen krävs är en doctype, en titel och så en meta-charset. Jag kan bevisa det genom att jag markerar och kopierar. Så går jag till validator.w3.org. Här kan jag då få min markup validerad antingen genom att jag skickar in URI eller laddar upp en fil eller direkt klistrar in min markup som jag gör i det här fallet och så klickar jag på check. Och jag får då tillbaka att this document was successfully checked as HTML5. Så det är det här som krävs då för att det ska vara ett giltigt HTML5-dokument. Men även om jag kan skriva på det sättet så betyder det inte att jag borde göra det. Det är fortfarande best practice att skriva ut HTML-taggen, head-taggarna och body-taggarna och så vidare. Eftersom man oftast vill ha lite mer än bara en titel på sin webbsida. Också rekommendationer att man skriver ut lang-attributet för att definiera vilket språk resten av dokumentet skrivs i. Bland annat för att underlätta skärmläsare som en sån här enhet som synskadade använder sig av för att få innehållet uppläst åt sig. Då kan man skippa att personen får innehållet uppläst med svengelska eller något sånt. Så, det var lite kort om hur man kan använda sig av validator på W3C's hemsida för att validera sin kod. Om vi går vidare och kikar på nyheterna åt F5 så har videoelementet som sagt varit väldigt hypat. Det ska vara helt enkelt lika lätt att lägga upp en film som det är att lägga upp en bild. Det enda man behöver göra rent teoretiskt och i praktiken till en viss avseende är att skriva video och så definiera URI, alltså sourcen då, videofilen där den finns. Till sin hjälp så har man några attributer så man kan då styla till sitt videoelement. Man kan sätta attributet audio till muted om man vill att videoklippet ska spelas upp utan ljud. Man kan ange autoplay om man vill att videoklippet ska spelas upp direkt så fort den har laddats. Man kan använda sig av controls om man vill att videoklippet ska få default-kontrollerna, alltså play- och pause-knappar och sådana saker. Så att det ska vara enklare att kontrollera uppspelning av filmen. Sen kan man använda sig av höjd och bredd för att definiera storlek på videoklippet. Loop om man vill att filmen ska loopas om och om igen. Poster kan man använda sig av om man vill ha en bild som visas innan man trycker igång play på själva filmen. Så det blir som en första sida kan man säga. Preload kan man använda sig av om man vill ha kontroll över när videoklippen ska laddas på en sida. Har man kanske 10 videoklipp så kanske man inte vill att sidan ska ladda allihopa på en gång. Så att, för att det inte ska kännas så långsamt. Då kan man använda sig av preload för att styra när filmen ska laddas då. Och source som sagt pekar på själva videoklippet. En annan nyhet är Canvas i HTML5. Canvas kan du tänka dig är som en stor rektangulär rityta, en transparent rityta som du definierar storleken på. Och sen kan du dynamiskt rita ut saker på rityttan med hjälp av JavaScript. Koden ser ut så här. Man definierar upp en canvas, sätter ett ID som man får tag på det, sätter bredd och höjd. Det som finns mellan canvas-taggarna kommer visas i webbläsare som inte har stöd för canvas-elementet. Så i det här fallet så kommer I8 till exempel visar texten "Your browser doesn't support Canvas, sorry." Sen använder man sig av JavaScript för att rita ut saker på canvasen. Och i det här fallet så har vi ritat ut en liten röd rektangel bara. Så vi kör ett demo på det. Så, låt säga att jag har det här dokumentet. Jag vill visa upp ett videoklipp som jag har i min videosmapp. Så det enda jag behöver göra är att jag skriver video och så anger jag källan. .mp4. Spara. Jag högerklickar och väljer att öppna den i E9. Och får upp min videoklipp. För att spela upp den här så behöver jag högerklicka och välja play. Så börjar videoklippet spelas upp. Och jag kan då pausa. Om jag vill göra det enklare för användarna att direkt kontrollera filmen genom att klicka på play och pausknappar, så kan jag använda attributet controls. Som då lägger på default-kontrollerna. Och kontrollerna kommer se olika ut beroende på vilken webbläsare man tittar i. Eftersom det inte står i specen hur kontrollen ska, utseendet på kontrollen ska vara. Så varje webbläsare har sätter sin egen styling. Så i 9 så ser kontrollen ut sådär. Då kan jag klicka play och paus. Om jag nu som sagt vill kika på det här i en annan webbläsare, öppna Opera, så kommer det som sagt se annorlunda ut. Jag ser att Operas kontroller ser ut sådär, men tyvärr så ser jag inte videoklippet. Och det här är inte på grund av att Opera är sämre, det är inte på grund av att Opera inte stöder videoelementet, för det gör de. Men det är på grund av att de stödjer en annan sorts filformat än det som jag har använt i det här fallet. Trixet är att i HTML5-dokumentet så står det inte definierat någonstans vilka codex som man ska ha support för. Så i dagsläget så finns det inte ett enda codex som samtliga webbläsare har stöd för. Så man måste helt enkelt enkoda om sitt videoklipp på olika, i olika format för att det ska kunna, man ska kunna spela upp det i olika webbläsare. Så det är lite krångligt, men det är görbart. Så om jag nu vill att även mina Opera-användare ska se videoklippet, så får jag helt enkelt enkoda om mitt videoklipp som jag har gjort här. Och jag enkodar om det i OGG-format som Opera bland annat stödjer. Så då får jag ändra lite min kod. Jag tar bort det här source-attributet och anger flera sourcer. En som pekar på videofilen som går att spela upp i bland annat E. Och den andra som pekar på videofilen som går att spela upp bland annat i Opera. Om jag nu går tillbaka i Opera och trycker refresh. Så får jag nu även här en uppspelbar film. Så det webbläsaren kommer göra, om den förstår videoelementet, så kommer den försöka spela upp det första videoklippet. Kan den inte göra så går den till den nästa och så fortsätter den neråt ner. Så man kan då lista hur många som helst. Och så får man också tänka på de som inte webbläsare som inte ens har stöd för videoelementet. Så får man se till att man listar ett till alternativ som kanske spelar upp videoklippet i Silverlight eller Flash. Så får man också tänka ett till steg för de som inte har Flash eller Silver installerat. Så man kanske provider dem med en länk där man kan installera ett plugin. Så det är helt enkelt ett till steg man får tänka på om man vill börja använda HTML5-video. Första. Ja. Så, som sagt, kontrollerna ser olika ut eftersom det inte står i specen hur utseendet ska vara. Men vill man ha kontroll över de här play- och pause-knapparna så kan man enkelt göra sina egna. Jag tänkte visa snabbt hur man kan göra det. Jag tar bort det här controls-attributet. Sätter ID på min video. Och skapar en div där jag lägger mina kontroller. Och nu gör jag bara vanliga A-länkar för enkelhetens skull. Och när man trycker på ena länken så ska den trigga igång en play-funktion. Och så en till länk som då ska trigga igång paus-funktionen. Mina play- och pause-funktioner har jag i en liten helperfil där som jag ska hooka in. Nytt i HTML5 är också att man inte behöver definiera type. Eftersom skriver man script så tar den för givet att det är JavaScript man använder. Så den biten kan man också ta bort. Mina play- och paus-funktioner, om vi kikar på det. Det enda de gör är att de tar tag i mitt videoelement och triggar igång paus- och play-funktioner som finns för videoelementet då. Så om vi kikar på exemplet igen då. Sparar. Trycker refresh. Så får jag mina play- och paus-knappar uppe som jag då kan klicka för att styra videoklippet med. Och på så sätt så kan jag få en enhetligt utseende om det är det som är viktigt för mig i olika webbläsare. Om vi går vidare då till Canvas. Med hjälp av Canvas så kan man som sagt definiera en rityta och rita ut saker dynamiskt med hjälp av JavaScript. Man kan också läsa in bitmap-bilder och rita ut dem med hjälp av Canvas. Det jag tänkte göra nu är att, om vi går tillbaka till den här, är att jag vill ha en spegelbild av videoklippet som spelas upp. Istället för att visa två videoklipp parallellt så vill jag helt enkelt ha en canvas här nere som ritas, uppdateras beroende på vad som visas på videofilmen. Så ska visa hur jag hade tänkt. Så under mitt videoelement då så skapar jag upp en canvas. Ger det idet My Canvas. Och så lägger jag till en kontroll här då som ska trigga igång funktionen Show Reflection. Inte vad jag har sett. Frågan var alltså om det går att få en canvas som tar upp hela skärmen och det är inte något jag har sett än så länge. Så det är också något som man kan använda sig av ett plugin för att göra Flash eller Silverlight då. Yes, i alla fall. Om jag nu vill visa reflektionen då så triggar jag igång Show Reflection. Och det Show Reflection gör finns också förberett här. Så. Det den börjar göra är att helt enkelt att den tar tag i mitt videoelement och mitt canvas-element och så getter den 2D-kontextet på canvaset för att förbereda för att börja rita ut i 2D. Sen sätter den canvasens bredd och höjd lika stor som videoklippet eftersom vi vill ha en proportionell spegelbild av det. Sen kör vi translate och scale och flippar canvasen -1 i y-led så att det blir en spegelbild av bilden. Sen lägger vi på en liten gradient så att det fadar ut från spegelbilden. Och till sist så anropar vi draw image med hjälp av set interval. Alltså att en draw image anropas med 60 millisekunders mellanrum. Så var 60 millisekund så kommer draw image-funktionen att kallas på. Och det den gör är helt enkelt att rita ut det som visas för tillfället på videoklippet. Det som visas på canvas. Så ska se hur det ser ut då. Trycker refresh. Klickar på show så får vi en spegelbild. Och den här canvasen då uppdateras nu med 60 millisekunders mellanrum. Så det ser ut som att det två videoklipp som spelas fast det är bara en och så canvasen som härmar det som syns på videoklippet. Så sådana här små effekter kan man då få till med hjälp av video- och canvas-elementet. Jag kan visa ett exempel här. Never Mind the Bullets är en sida som har använt sig av canvas och massa JavaScript för att få till en ny upplevelse för att läsa serier på nätet. Så den kan jag rekommendera att man tittar på om man vill få lite inspiration och kanske kika lite på koden för att se hur de har jobbat med Canvas och JavaScript. Så här ser det ut. Beroende på hur jag rör muspekaren så rör sig bakgrundsbilderna och historien förflyttar sig framåt. Så jag kan då läsa och få en väldigt levande upplevelse med hjälp av Canvas och JavaScript då. Och när jag är redo att läsa vidare så klickar jag så åker den in och jag kommer in i salongen. Och vill du veta hur historien slutar så kan du gå in på nevermindthebullets.com helt enkelt. Det här är en sida som har skapats med Canvas och JavaScript. Vi går vidare. HTML5-formulär är också en nyhet. Det går numera att definiera olika typer av input förutom att bara säga att det ska vara ett input-textfält så kan man definiera upp typer som till exempel URL som då kan, man då kan få klients validering på direkt. Så fort användaren skriver in något som inte är en URL så får man en liten varningsruta. Så det är en nyhet i HTML5-formulär då. Kika direkt på ett demo på det så behöver jag inte orda för mycket. Går hit. Här har jag då ett formulär. Det här exemplet kommer jag faktiskt visa i IET Platform Preview eftersom det här inte finns stöd för än i IE9. Men om man vill titta på sådana här olika typer av formulär i webbläsare som inte har stöd för det så kommer det ändå funka. Det kommer helt enkelt bli vanliga textinputs. Så om vi kikar först det här på en vanlig textinput, hur det ser ut i IET Platform Preview. Så har vi ett vanligt testformulär. Inget konstigt med det. Jag kan nu ändra den här input-typen till exempel e-mail. Utseendemässigt så händer det inget annorlunda. Men om jag försöker skriva in någonting som inte är ett e-mail och trycker på skicka så får jag upp ett felmeddelande om att det här är ingen riktig e-mailadress. Så för att komma runt det så får jag helt enkelt inkludera någon snabel och något domän då. Och då går det att skicka. Så det finns helt enkelt stöd för olika typer av inputfält förutom text då. Det finns saker som phone number, det finns saker som URL och så vidare. Andra nyheter är också att man kan definiera något som required. Så förutom att det ska vara ett e-mail så måste jag ha det ifyllt också. Så om jag trycker uppdatera och försöker skicka tomt så får jag först fel med att det är required field. Försöker jag skriva in något som inte är ett e-mail så får jag sen att det måste vara lead e-mailadress och så vidare. Så man får helt enkelt hjälp på traven med valideringen. Men viktigt att tänka på att det också alltid validerar även på serversidan. Just för att kontrollera att det inte blir några konstigheter i inputen. Ja, gå vidare här. Mm. Nej, då får man ta med hjälp av JavaScript då, om man vill ha en annan text där eller något annat utseende på själva felfunktionen. Det går. Ja. Ja. Nej, det finns. Man kan ha så här, kan visa. Finns något exempel på det här? Man har möjlighet att definiera hur inputen ska se ut med så här regex expression. Så man kan då helt enkelt skriva att input måste vara ABCD eller att det måste sluta på det här domänet. Annars så blir det en ovalid input. Jaha. Det finns nog inte inbyggt. Att man stavar fel, ja. Just det. Om man kan få hjälp med att specifiera om det är en valid domän eller inte. Det är inget jag har sett som finns i dagsläget, men jag kan tänka mig att det säkert kommer någon tjänst eller att man själv kan hooka in den funktionen på egen hand. Yes. Det finns också något som kallas för placeholder om man vill ha en text som visas innan man har fyllt i någonting. Oj, nu stängde jag ner den. Upp det igen. Så ser ni att det står e-mail och så fort jag klickar så försvinner den. Ja, just det. Det jag tänkte visa här var på ietestdrive.com så finns det en hel del demoexempel. Bland annat exempel på HTML-formulär. Om man vill titta närmare på det så finns det olika typer. Och man kan också få hjälp med att ha koll på olika attributerna och vad man kan göra och pseudoklasserna. Man kan också definiera hur input-fält ska se ut. Till exempel om man vill ha andra färger, att den ska ha ett annorlunda utseende. Så det finns en hel del man kan kika på för att bli inspirerad och lära sig hur den nya HTML5-formulären fungerar.
En fråga.
Mm?
Vet du, om den ta upp språket från vad webbläsaren inställt eller något sånt, eller någon aning? Liksom det, med det meddelandet som kommer.
Frågan var helt enkelt om felmeddelandet snappar upp språket som är inställt på webbläsaren. Det är inget som jag har sett. Men specen är så pass, den är inte mogen än, så det kanske är något som kommer till så småningom. Just vi kör en sån. Så, en annan ny grej i HTML5 är semantiska element. De har inte fått så mycket uppmärksamhet som jag tycker de förtjänar. Semantiska element i sig tillför inte någon ny funktionalitet, utan de ska man helt enkelt använda sig för att strukturera upp innehållet på sin webbsida. I dagsläget använder man ju sig väldigt mycket av divar och spannelement. Och många har en div med id-header, en div med id-nav, en div med id-footer och så vidare. Så det W3C gjorde var att de tog sådana här vanliga divar och gjorde om dem till riktiga element. Så det finns helt enkelt ett header-element där man kan placera in sin logga och sin rubrik på webbsida. Det finns ett nav-element där man kan lägga in huvudnavigering på sin webbsida. Som en footer-element och så en side article section. Article kan man tänka sig att det ska vara standalone-komponenter på webbsidan som man kan pusha ut i ett RSS-flöde. Så ett blogginlägg kan vara en article, en artikel kan vara en article och så vidare. Section däremot är då delar av något större, så till exempel olika kapitler kan man dela upp i olika section. Och man kan enkelt nästla section i en section, man kan lägga section i articles och så vidare. Och man kan också sätta att varje article ska ha en egen header och varje article ska ha en egen footer och så. Så man behöver inte tänka att man måste använda allihopa, och man behöver inte tänka att man bara får använda varje grej en gång, utan man ska helt enkelt låta innehållet styra vilka taggar man behöver. Och inte heller förbjudet att mixa semantiska element med div-taggar, utan det är helt okej att fortsätta använda divar. Aside är något inte nödvändigtvis behöver vara vid sidan av webbsidan, utan det är helt enkelt innehåll som inte riktigt hör till huvudinnehållet. Så kanske en faktaruta som kanske ligger längst ner på sidan kan ligga en aside och så vidare. Som sagt, HTML har ju med markup att göra. Vill man styla till sin webbsida så får man ta till CSS. Och en nyhet i CSS är CSS Fontface. Och det är då helt enkelt att man kan skicka med sina specifika fonter, så man inte behöver vara begränsad till fonter som finns förinstallerade på användarens dator. Så vill jag ha en snazzy header med en snirklig font, så behöver inte jag göra om den till en bild, utan jag kan skicka med den där snirkliga fonten och få min header utskrivet med text. Också för att underlätta tillgängligheten då. Jag vet att WOF stöds i alla fall. Web Open Font Format. Det är ett fontformat som Microsoft tillsammans med Opera och Mozilla har föreslagit att det ska vara det som ska gälla på webben. Och W3C har stämplat det som en first public working draft. WOF. WOFF. Det vet jag inte. Jag är inte så duktig på fontformater och vet inte om WOF är besläktad med OTF. Men det går att... jag ska visa alldeles strax. Det finns en font generator som man kan då ladda upp sina fonter och få dem omvandlade. Ja, precis. Ja, till olika format. Ja, så att det passar bättre för webben. Men gör man sånt så måste man se till att man har licenser för att göra det. Ja. Border radius är en nyhet som har tillkommit i CSS3. Tidigare har det varit väldigt svårt eller lite tricky att få till rundade hörn på sina element. Folk har använt sig av olika hacks, till exempel placerat ut bilder på absolute position, och det finns folk som använder JavaScript och annat för att få till rundade hörn. Det mest avancerade hacket var en kille som använde sig av typsnittet monospace. Ni vet, det där typsnittet som är väldigt boxigt. Han använde sig av O:et och placerade ut den som ett rundade hörn och la ut en rektangel som täckte över halva O:et. Och använder helt enkelt typsnitt O1, eller O1 i typsnitt monospace för att få till rundade hörn. Men det behöver man inte göra längre, utan det är lättare med border radius. Box shadow också förenklar saker och ting för att få skuggningar på elementen. Också tillkommit till CSS3. Och vi har också fått möjlighet att ange alfakanalen med hjälp av RGB och HSLA för att leka med genomskinlighet. Tänkte att vi skulle kika på det. Något som är viktigt att tänka på är egentligen att inget av de här, eller många av de här sakerna är inte helt nya i sig. Fontface till exempel, har IE4 hade stöd för det redan på den tiden, så det är ingenting nytt i sig, men det är något som har tillkommit i själva CSS-standarden så att säga. Så om vi kikar på det här dokumentet så har jag då använt mig av semantiska element för att strukturera upp en HTML-blogg, hade jag tänkt. Så jag har lagt längst upp i min header har jag då lagt min en logga och också en rubrik. Sen har jag använt mig av nav-elementen för att strukturera upp mina länkar, huvudnavigering på webbsidan. Och så har jag använt mig av section för att definiera att det här är blogginläggen som kommer finnas på den här webbsidan. Och varje blogginlägg har jag då lagt i en article. Varje blogginlägg har en egen header med en titel och en stämpel på vem som har skrivit det. Och så varje blogginlägg har också en footer som är då tidsstämpel och eventuella kommentarer. Något som jag inte nämnde tidigare var figure-taggen. Det är också ett nytt semantiskt element. Med hjälp av figure kan man lägga in till exempel bilder och så tillsammans med fig-caption då ha en bildtext som hör till. Och här under har jag då ett till blogginlägg som ligger i egen artikel, en egen header och egen footer. Och längst ner på min sida har jag då en footer för hela webbsidan. Så om vi kikar på hur det ser ut i webbläsaren så kommer det inte se så roligt ut. Eftersom det här bara är markup ser det ut så här. Vill jag ställa till det så får jag ta till CSS i vanlig ordning. Förberett en här. Och samma sak här. I HTML5 behöver man inte ange typen. Utan länkar man någonting så tar den som så antar det att det är en style sheet då. En CSS. Så om vi kikar på CSS:en så är det precis som vanligt. Jag stylar till de olika elementen. Till exempel varje article ger en bakgrundsfärg. Jag sätter lite margins och padding på dem och så vidare. Så om vi går tillbaka, sparar och uppdaterar så ser det ut så här. Vill jag nu göra det lite mer CSS-igt och till exempel lägga på en annan font. Jag vill inte vara bunden till fonterna som är installerade så kan jag använda mig av Fontface. Jag kan rekommendera en webbsida som heter fontsquirrel.com, alltså fontekorren.com. Här finns det en samling med olika gratisfonter som man kan använda sig av även i kommersiella syften. Så här kan man då ladda ner sina fonter som man väljer. Och de har också en fontface generator här på sidan som man kan använda sig av för att ladda upp fonterna för att få dem omvandlade till ett format som passar bättre för webben. Så här kan man då ladda upp och välja vad man vill ha och så får man ner det igen. Och jag har förberett två fonter som jag tänkte använda mig av. De ligger i min mapp här. Det är en chunky font och en liten smalare font. Jag vill då använda den här chunkiga fonten för alla mina rubriker och den smalare fonten för resten av texten. Så det enda jag behöver göra är helt enkelt gå till min CSS och lägga till fonterna med på fontface. Och säger då först font family. Jag döper min typsnitt. Det ena kallar jag för header font. Som den jag vill använda för alla rubrikerna. Så definierar jag var den finns någonstans. Den ligger under fontsmappen. Så kopierar jag filnamnet så jag inte står fel. Och så anger jag vilket format det är här i. Och det här är i WOF-format helt enkelt. Så gör jag samma sak för den andra fonten. Den som jag vill använda i resten av mitt dokument. Jag kallar den för bodyfont. Kopierar filnamnet för den. Klistra in där. Så. Då kan jag då börja använda mig av headerfont och bodyfont. Så för alla headers vill jag som sagt ska använda sig av headerfont. Och för alla texter i resterande dokument vill jag då använda mig av bodyfont. Så om jag nu går tillbaks, trycker refresh, så får jag då uppdaterat med mina nya specifika fonter. Chunky font och den här smalare fonten. Och säg att jag vill få till några fler grejer. Jag vill få rundade hörn på varje blogginlägg. Så istället för att använda mig av monospace O så kan jag helt enkelt använda mig av border radius. Så för varje article så sätter jag en border radius på, låt säga, 10 pixlar. Om jag vill ha olika rundningar på varje hörn så kan jag rada upp de fyra styckna värden efter varandra. Men nu vill jag ha en 10 pixlar radierundning då i varje hörn. Och det får jag så. Betydligt snabbare än vad det varit tidigare. Samma sak gäller för att få skuggning. Går också väldigt snabbt med hjälp av box shadow. Och då anger man top, left, spread och blur. Och så färgen då. Så är svart. Så får jag en sån historia. Nu vill jag inte påstå att det blev snyggare på något sätt. Men det går i alla fall enklare att få till sådana här grejer. Och man kan själv ställa till så att det blir mer attraktivt. Låt säga att jag vill ha en bakgrundsbild också som ska lysa igenom varje blogginlägg lite grann. Så jag börjar med att lägga till en background. Background image. Den har jag, får se, under images. Den heter background IPG tror jag. Ja. Ska bara se till att den kommer. Ja, där har vi den. Jag vill då helt enkelt att den ska skina igenom varje blogginlägg lite grann. Så det kan jag få till genom att jag leker med alfakanalen för bakgrundsfärgen. De flesta av oss är ju vana vid att sätta hexadecimal för att ange färger på webben. Jag vill rekommendera eller tipsa om att du även kikar på RGB och HSLA framförallt. Eller RGB och HSL. RGB står för Red, Green, Blue. HSL står för Hue, Saturation, Light. HSL specifikt är ganska intuitivt att trixa om färgerna om man vet vilka, om man har koll på vissa H-värdena, vad det är för färg. Sen kan man trixa om själva saturation och light för att få det ljusare och mörkare och så. Så det kan jag rekommendera att man kikar på. Dessutom om man lägger till ett A efter RGB eller HSL så får man till värde som man kan definiera, alltså alfakanalen. Och alfakanal kan man definiera från 0 till 1, där 0 är helt transparent och 1 är helt opak då. Så om jag sätter 0,8 så får jag en liten genomskinlighet. Som ni ser så skiner bakgrunden igenom lite grann. Sådana här små saker har jag nu som sagt blivit mycket lättare att få till med hjälp av CSS3 då. Ja.
Kan man blanda med flera olika språk och bland annat kunna skriva från höger till vänster eller upp till från
ner? Du menar bidirectional text och så? Jag är osäker på om jag sätter i CSS3, men det är mycket möjligt att det finns någonstans. Men det är inte något som jag har sett. Yes, vi går vidare här.
Specificera alfakanal på hex när man definierar med hex.
Hex? Jag vet faktiskt inte. Personligen så gillar jag HSL bättre än RGB. Just för att om man lär sig vissa värden av H-värdet så kan man enkelt ändra på en av de andra värden för att få till en ljusare eller mörkare röd färg. Men om man gör RGBA, vill man bara få den röda färgen lite rödare så måste man ändra på alla tre värdena. Men har man ett program så kan man ju enkelt fixa till det och man behöver inte tänka så mycket själv. Men jag personligen är föredrar HSL. Yes. Ja. Några till hinner vi med. En annan nyhet i CS3 är 2D-transform. Att man enkelt kan dynamiskt ändra på saker och ting på webben. Till exempel om jag vill få en mouse-over-effekt när jag för muspekaren över den här bilden så kan jag få till det enkelt med CS3 2D-transform utan att behöva ta till JavaScript om jag inte vill det. En annan nyhet är CSS3 Media Queries, alltså att man kan definiera olika style sheets som kommer användas beroende på olika faktorer, till exempel skärmbredd eller färgdjup och typ av device. Så att webbsidan alltid ska se bra ut oavsett hur användaren surfar in på den. Alltså om användaren har en dator, en laptop eller en mobiltelefon. Så vi kikar på det. Här har jag då en jag öppnar upp den först i IE. Det är helt enkelt en sida med en logga och en inputfält. Låt säga att jag vill att loggan ska förstoras upp när jag för muspekaren över den. Jag kan enkelt göra det med hjälp av CSS nu. Så jag lägger till den här och säger för image hover så vill jag helt enkelt sätta en MS transform scale 1,5. Att det står en prefix här är faktiskt best practice enligt W3C. Och det är för att ge en indikator till folk att det här definitionen av transform är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie. Och det kommer antagligen förändras innan den är färdig spes. Så då är det ett sätt för webbläsarna att i ett tidigt skede börja använda det. Men att ge en signal till webbutvecklarna att det här kommer antagligen förändras när den blir mogen. Och du kommer behöva ändra i din kod. Vill man få en transform för Opera till exempel så får man använda deras prefix O. Vill man ha det för Firefox så får man använda MOS. Och för WebKit så använder man prefixen WebKit då. Så, men nu tänkte jag bara att vi skulle kika på det exemplet i IE9 så jag använder bara MS-prefixet. Precis. Så om jag hade gjort det här på riktigt så skulle jag lista upp allihopa och så längst under skrev transform då. Och satt scale då, utan prefix. Så vet jag att när en webbläsare är så mogen att den inte tolkar sitt prefix så tar den standard definitionen. Så får jag en förstoring då. Och det finns saker som rotate, som då man kan få en rotation i grader. Man kan också få en skew som då är en vridning i x-led och y-led. Det blir någon sorts sån historia. Så man kan få till någon slags 3D-effekt genom att använda 2D-transform. Och det är inte bara bilder. Man kan även sätta transform på sådana här inputfält. Som jag hade gett den en sån. Jag sätter form. Kopierar det där. Så kan jag få en vridning på den. Och den funkar fortfarande. Så man kan fortsätta använda det även om det inte är så användbart kanske. Så man kan få en hel del intressanta effekter med hjälp av 2D-transform. Om vi går vidare och kikar på media queries. Så har jag här definierat att den här webbsidan ska använda sig av olika bakgrundsbilder beroende på bredden på fönstret. Så om jag öppnar upp det. Så har vi då en bakgrundsbild som visar 5 fingrar. Om jag nu ändrar på fönsterbredden så ser ni att bakgrundsbilden uppdateras. Ett mer användbart exempel, eller flera mer användbara exemplen, hittar du på mediaquery.es. Alltså mediaqueries där ES är ändelsen. Här har de samlat alla webbsidor som de har hittat i dagsläget som redan används sig av mediaqueries. Och här kan man då hitta inspiration på hur man kan anpassa sin webbsida för olika typer av devices. Så det kan jag rekommendera. Media queries där ES är ändelsen. Bara rast tillbaka till mina PowerPoints. Och så vill jag börja avrunda här lite grann. Poängen med HTML5 och CSS3 och alla andra kommande standarder är ju det här med interoperabilitet. Vi vill ju kunna skriva en gång och få det att se ut och fungera på i alla fall någorlunda samma sätt i olika webbläsare. Och det som är så positivt med HTML5 och CSS3 är ju att alla de stora webbläsareleverantörer är väldigt på att få det att funka bra i sin egen webbläsare. Och det tycker jag är kul. Det cirkulerar ju en hel del HTML5-demosajter idag. Och jag vill uppmuntra att du går in och testar dem hur de funkar i olika webbläsare. Och så bli inspirerad på hur man kan koda och koda rätt. För det är väldigt viktigt att kunna koda rätt för att det ska funka interoperabelt på olika webbläsare. Grejen är att försöka att inte göra som man gjort väldigt mycket tidigare, alltså att browser sniffing. Att testa om det är webbläsare X eller Y och anpassa sajten därefter. Utan om du vill börja använda HTML5 och CSS3 idag, gör feature detection istället. Alltså testa om webbläsaren har stöd för den featuren du vill använda dig av. Har den stöd för det så gör så låt den visa det, oberoende vad det är för webbläsare. Om den inte har det, då får du se till att skapa en fallback. Jag kommer prata lite mer om det i min nästa session som handlar om feature detection efter lunchen då. Ja. Det hänger ganska bra. Just. Ja. Så det jag rekommenderar att man använder sig av validated på W3C. Ja. Det finns ju en hel del demosajter som sagt. Och jag köper att vissa demo kommer funka lite bättre än i ena webbläsaren än andra. Eftersom olika webbläsare har olika prioritering på vad man implementerar först. Men däremot gillar jag inte när ett HTML5-demo inte funkar i vissa webbläsare. Bara för att man har gjort browser sniffing. Och jag tänkte visa ett exempel på ett dåligt exempel. Som visar på det. Jag var ute och surfade och såg en intressant HTML5-demosida som jag blev nyfiken på. Jag såg att det fanns ett demoexempel på videoelementet. Jag surfade in med min favoritwebbläsare som är IE9. Och jag vet att IE9 har stöd för videoelementet. Men kanske använder de i det här fallet av en kod som inte IE9 klarar av. Men jag vill i alla fall se någonting. Så jag testade i alla fall att klicka. Och det jag fick upp var det här. Jag måste helt enkelt ladda ner deras webbsida för att kunna se det. Okej, tänkte jag. Det kanske är någonting där som de har... Jag vet inte, det är någonting som inte... Någonting rimmade inte väl med mig, men jag blev i alla fall nyfiken på vad det var. Så jag öppnade upp Firefox, eller Safari. Jag får upp samma ruta i Firefox. Jag öppnar upp Safari och går in på samma demosida. Då tänker jag, nu det här videodemot måste vara något spektakulärt som bara funkar i deras webbläsare. Så nu när jag klickar så gjorde jag mig redo för något episkt då. Och det jag fick fram var det här med följande text. De vill helt enkelt att jag måste ladda ner ett plugin för att kunna se ett HTML5-demo. Så för mig så var det här dubbel fail. Först fail för att jag inte kunde se det här i vilken webbläsare som helst. HTML5 ska ju vara handla om interoperabilitet. Sen ett till fail för att de pushar på en installation av ett plugin. Som just HTML5 ska kringgå. Så det här är ett exempel på hur man inte ska göra. Så gör istället feature detection som funkar mycket bättre. Så, nu har jag fått det sagt. Som sagt, skapa fallback med feature detection. Jag kommer prata mer om det på nästa session efter lunch. En summering då. HTML5 är inte en färdig standard. Men man kan börja använda det redan idag. Du kan testa på en befintlig webbsida och bara ändra doctypen. Den är bakåtkompatibel så ingenting som kommer gå sönder som har funkat upp till idag. Och så kan man då börja lägga till små element bara för att prova sig framåt. Och se till då som sagt att skapa fallbacks genom feature detection. Jag vill avsluta med några tips. Beautyoftheweb.com är IE9s sida för att showcasea dels IE9-funktionalitet men också en hel del HTML-sidor som funkar väldigt bra. Det finns bland annat ett demo på worldsbiggestpacman.com. Det är världens största Pac-Man-spel som består av över 14 000 Pac-Man-banor som är sammankopplade. Som kan spela i all oändlighet. Och det här Pac-Man-spelet är byggt i HTML5 med på Canvas och JavaScript. Så vill jag tipsa om IE Test Drive. Grejen med IE-teamet är att de implementerar sånt i sin webbläsare som de anser är någorlunda stabil. De vill inte komma i den situationen att de tar in en implementation av en standard i en version och i nästa version så måste de ta bort det bara för att saker har fallerat, vilket har hänt för vissa andra webbläsare. Så det de har lagt in i IE9 har de ansett har varit väldigt stabilt i det skedet. Och det som de börjar titta på inför kommande versioner lägger de på IE Test Drive. Och på IE Test Drive kan man också ladda ner IE10 Platform Preview som ni såg tidigare att jag använde mig av. Det är då ett förhandstitt av den kommande webbläsare. Den innehåller inga knappar och inga URL-rader men det är i alla fall själva motorn för IE10. Och här finns det också en hel del demos på HTML5-element och SVG och andra saker som man kan kika på. Sista tipset vill jag ge gäller HTML5labs.com. Här lägger IE-teamet verkligen prototyper av saker som de verkligen anser kommer förändras väldigt mycket. Så det här är då prototyp av WebSockets, IndexDB och Media Capture som man då kan ladda ner på egen risk helt enkelt och labba på egen hand. Så det är helt enkelt väldigt på sandlådenivå nästan kan man säga. Så E och så är det E-Test Drive och så html5labs.com. Och med det så tackar jag för att du lyssnade. Jag tror lunch kommer serveras här ute alldeles strax. Men tills dess kommer jag finnas här. Om det finns frågor så är det bara att komma fram och ställa dem. Annars får jag önska dig en fortsatt trevlig dag. Tack!